Ja, kära lyssnare, nu är det så med den saken att jag har gått och skaffat mig en damm. Med allt vad det nu sen kommer att innebära av glädje och förtret. Den som har trädgårdskalendern kan ju se att det på uppslaget för den här veckan, alltså vecka 27, står att en vattendamm, det är ingen omöjlig dröm. Nej, vi får nu sen se om drömmen går i kras när vintern kommer och kantstenarna börjar drasa ner i dammen.
Ja, det ska vi väl inte hoppas. Jag hoppas faktiskt att den är gjort så bra. Och det är nog en av de saker som man borde beakta när man lägger till sig med en sån där damm. Att den byggs ordentligt. Att man beaktar liksom vissa principer. Det är vattnet som lever, framförallt på vintern. Och då ska nog stenarna, om man har sådana som du har vackert omkring din damm här, så ska de nog ligga på ett fast och gott byggt eller välbyggt fundament. Jag tror inte att du ska ha bekymmer med den här på vintern. Men vi får höra lite hur
ja,
du har gjort.
No, vi ska lite mera resonera om den här dammen, för att Udo har nu varit här och hoppat kring den nu här i ett par timmars tid. Och vi har betraktat allt vad där växer och lever i den. Men det har nu faktiskt kommit så kolossalt mycket brev. Jag ber att få tacka. Jag tycker att det är fantastiskt att ni har att responsen har varit så stor på den här lilla vädjan jag gjorde.
Jag har varnat dig.
Men jag tycker det är fint. Visst är det förfärligt trevligt hur när folk reagerar så.
Naturligtvis.
Och vi lovar att vi svarar på alla brev, men vi kan naturligtvis inte ta dem allesammans nu, för att det kom en stor packe. Jag tror att det var över 20 stycken på en gång.
Minst.
Här är nu först ett brev från Västanfjärd, från Jordis Westerholm. Hon ber om ett gott råd, för hon undrar vad de ska ta sig till med alla dessa knorrloppor som hon skriver, vi blivit begåvade med i vår sommar. Ollomborgslarverna som jag en gång tidigare beklagade mig över till trädgårdsradion var bara barnet mot vad vi nu har. Gäller mest vårt stora nya jordgubbsland. Nya plantor från plantskolan, ny plats utan ollomborrar. Men ack, miljarder ohyra, redan i tidigt stadium. Förstör hela plantan, vartenda blad blir ihåligt, visset och sjukt. Till råga på eländet så finns nu sedan någon vecka tillbaka, det här är skrivet den 27.6, något som liknar spott med larv inuti spottet. Finns flera spottklumpar i varje plantbestånd. Vad göra? Går spottstutens larver ner i rötterna på jordgubbsplantorna?
Nej.
Icke det. Spottstriten är det och inte spottstuten.
Jo, striten.
Spottstritens larver ner i rötterna på jordgubbsplantorna. Jaha, icke det då. Och så fortsätter det så här. Hur klarar plantorna sig med detta otyg? Blir de utsugna, utarmade, kanske rent av dödade, så ingenting återstår till nästa vår. Vad ska vi ta oss till? Snälla, säg det så fort som möjligt. Bli väl gift, men vad och när? Ja, nu har du varit här på semester emellan. Så att det blir... Men det, du får nog lov att ge något råd i alla fall.
Ja, jag tänkte det här, det är väl lite bråt med det här. Och så tänkte jag att nu borde man bekämpa det här i alla fall nu just genast. Om det inte en gång finns någon skörd att få därifrån, så kan man ju bekämpa det när som helst. Och då borde man liksom gå till en fackhandel. Handel och fråga efter fosforpesticider.
Fosforpesticider. Pesticider, ja. Det låter fruktansvärt.
Ja, det är gifter. Det här. Men det går faktiskt inte på annat sätt i det här fallet. När angreppet är så starkt, så då måste man helt enkelt tillgripa sådana medel. Och jag antar att den huvudskyldige i det här fallet är stinkflyet, som gör nämligen att hela beståndet ser så där tråkigt ut. Och jag kan nog, om det är nu en tröst så kan jag säga att jag har själva besväret i min jordgubbsbestånd, så jag får inte just någonting därifrån. Och jag ville inte spruta och jag ville inte bekämpa det, och jag gör faktiskt det då det är lite äldre bestånd, så jag gräver upp och kastar iväg. Och det här, jag vill inte ha några jordgubbar med efter det här. En sak som alltså när man nu besprutar liksom mot stinkflyt, och det kan vara olika baggar, det kan vara larvar, det kan vara öronvibbarlarvar, det kan vara vad som helst, men stinkflyt tror jag är det värsta i det här sammanhanget. Så måste man antingen spruta eller pudra med ett medel som man i fackhandeln säkert får mot det här.
Och det var det som hette, säg det nu en gång till.
Man får så pesticider.
Pesticider.
Ja.
Mm. Ja, vi får.
Det där med stritten, det är ju inte så farligt. Alltså, den sitter där och lägger sina ägg och kommer igen och ser lite tråkigt ut. Men det gör egentligen inte just någon skada på de här jordgubbarna.
Den bara spottar.
Den bara spottar, ja.
Mm. Och du, här är mera sorger här i Västanfjärd. Vita vinbärsbuskens blad blir alla uppätna av larver. Jag dödar och dödar, men ingenting hjälper. Varifrån kommer det så mycket och så snabbt? Nu har det börjat på röda vinbären med. Starkt talsoppvatten hjälper ej.
Ja, det hjälpte inte, nej. I och för sig är det väldigt lätt att bekämpa det är den här krusbärsstekeln. Och det här, den går också på vinbär. Då det är bara antingen med pyretrin, det är ju det minst farliga, eller malation, det är inte heller så farligt.
Man kan ta sån trädgårdsspray då?
Ja, det kan man, och det är oftast pyretrin just som är det där verksamma, den där verksamma substansen i det. Så det är ganska tråkigt, nämligen när det här äter bort bladarna, så blir inte utvecklingen av knopparna för nästa året heller skapligt. Så därför borde man nog göra någonting.
Har du sen ännu en fråga i samma brev? Ogräset nattskatta, hör det till Finlands fauna, eller har det otyget också följt med fåglarna? Vill man ha sin trädgård översållad med ogräs på rekordkort tid, så är nattskattan det, just det ogräset. Känner ni till det? Svår att utrota.
Ja, nu känner vi till, åtminstone här i sydvästfinland så hör det nog till den här floran. Men det finns ju ingenting att göra än att plocka bort det. Det är bara det att den förökar sig väldigt snabbt genom jordsutlöpare.
Har du förlåt nu att jag är för enfaldig, eller ska vi säga obildad, okunnig. Jag vet inte vad det är för något.
Nattskatta. Det är en växt som är släkt med solanumväxter, alltså med tomater och med potatisen och så vidare. Och den har en sån där, vad ska jag säga, 1,5 centimeter diameter stor lila, mörklila blomma med lite gul i mitten, gult i mitten. Och ser ut som en klematis lite, och den är lite klängande.
Det verkar
riktigt vackert. Ja,
jag vet inte. Jag har sett att jag skulle ha haft något sånt här.
Det är nog väldigt, nej, du har det inte.
Nej. Hör du, här kommer det mera osyn.
Den är först en giftig.
Aj.
Ja,
då får man vara glad att man inte har. Hör du, från Kimitoön kommer det ett brev till, alltså nämligen från Raxfjärd. Venny Blomqvist där, hon skriver: jag kommer här med mitt problem som nog inte går att göra någonting åt i år mera. Senaste sommar åt maskar upp alla bladen på krusbärsbuskarna. Ja, de sökte sig också på slutet till bären. Med röda vinbärsbuskarna gjorde de lika, men de svarta lämnade de orörda, så också i år. Maskarna var en del helt gröna, medan andra hade lite mörkare ränder. Cirka 1,5–2 centimeter långa var de här maskarna. I år kan jag inte få syn på dem, fast de nog finns. Jag har sprutat metallsåpalösning, och detta har lite hjälpt på krusbärsbuskarna, men inte just på röda vinbären. I år har krusbärsbuskarna inga bär. Kan detta bero på att alla blad blev uppätna i fjol? Vad ska man göra för att inte maskarna gör samma skada nästa år? Sänder här en liten kvist av vardera busken. Varsågod.
Tack. Ja, de där kvistarna, de säger nog inte så väldigt mycket, men det stämmer nog. Och det är ju precis samma sak som jag talade om här i samband med föregående lyssnare och frågare. Så då var det ju faktiskt samma stekar som hade gjort eller hade gjort skadan i fjol liksom, på det här. Så det är bara att spruta, men inte lönar det sig nu att spruta så där preventivt. Därför att det är inte alls sagt att det här kommer kommer varje år. Det brukar uppträda lite sådär sporadiskt. Alltså, men det gäller naturligtvis att passa på. Jakta de här buskarna och genast när man ser, de är ju ganska synliga. Så genast när man ser dem så jag skulle nog säga att ett sådär svagt gift som pyretrin eller malation, det är nog det bästa att använda det här sammanhanget.
Hör du, nu tror jag vi får lägga undan breven och det där, ställa brevhögen här åt sidan och ta itu med dem vartefter. För om vi alls ska hinna tala om den här dammanläggningen, som ju i och för sig är ganska intressant faktiskt, det måste jag säga. Men det finns ju väldigt många frågetecken och du frågar mig här om jag hade gjort den här väl eller låtit göra den väl, om det var tillräckligt fundamentet, var tillräckligt stadigt och så. Nu kan jag bekänna för dig att det är det du faktiskt inte. Mm. Därför att de personer som hjälpte mig med att göra det här sa nog åt mig att nu när du sätter stenar på här, när det sätter stenar på, så borde det vara grus under. Mm. Och då så började jag genast att böla emot och sa att men kan jag nu få grus hit? Varför ska jag nu få grus? Du vet hur svårt det är med allt sånt där. Både med hantverkare och gruskörare och lera och allt vad man ska ha till sin tomt. Och jag blev så utmattad, för vi hade hållit på med den här dammen så länge, så jag tänkte att det är skräp. Hålls de där stenarna där. Men det kan nog hända att de slirar iväg ner i gropen i vinter. Och det sa Arno åt mig också, att du ska inte sen bli besviken och alldeles förtvivlad. För det kan nog hända. Inte gör det något sånt, vi plockar upp dem igen.
Ja, du skulle med våld ha den där dammen.
Jag skulle ha den nu, sen. Du hade skrivit trädgårdskalendern.
Jo, jag vet att du hade börjat liksom att gräva ett hål, ska jag kalla det, i din trädgård här redan senaste höst. Mm. Och det ska bli en damm. Och det är det som jag nu en gång sa, jag har nu inte varit och hjälpt till med det här, så jag blir oskyldig om det händer någonting. Men i alla fall, då sa jag redan att det är alldeles för djupt eller det är alldeles för branta väggar. Och det är en sak som man borde liksom beakta när man gör en damm. En sak är ju det beror på vilka växter man vill ha, att de växer i den här dammen, och det bestämmer ganska mycket hur djup den ska vara. Men å andra sidan ska sidan hålla också. Så det betyder att den ska vara så där långsamt sluttande till mitten. Och om man nu vill ha en nekros där som behöver ett djup på 60-100 cm, ska vi säga, så ska den där ska vi säga, den här sluttningen vara 1-2 ungefär. Det blir dubbelt så långt som den där höjden. Så det måste vara mitten. Vi ska säga, om den där en meter djupt i mitten, så måste den där kanten från mitten vara 2 meter utåt. Det här är nog teori, men alltså för att nu säga någonting konkret, så måste den 2 meter ut. Det betyder att den är 4 meter i diametern ungefär. Så det är minst vad heter det, minimimått. Så nu, den är ungefär 1 meter djup, tror jag.
Ja, och ungefär en, lite den drygt.
Den är kanske
på djupaste stället drygt 1 meter.
Ja, och sen är det kanske 3 meter i diameter, skulle jag säga. Så inte fattas det så mycket. Men det är nog ändå så att jag tror att dina väggar, de är ganska branta.
Ja, men ser du, inte det är så enkelt det här. För att det där, vi grävde då den där gropen. Och det där, och så kom det stenar fram, alltså faktiskt, jag antar att det var urberg, alltså det gick bara inte att rubba på den. Så då blev sen den där gropen alldeles ojämn, och dessutom så var den där pionen där i vägen, och inte kunde vi nu laga det hur stort som helst.
Nå, det är alldeles klart.
Så var det mitt fel, för att jag var så viktig då med det där djupet där. Det skulle vara så djup på ett ställe, för att jag trodde då att jag skulle ha en sån här riktig nekros. Nu har jag ju en sån här gul finsk nekros. Den är ju inte så kikig. Den står i plastbalja.
Den ska också ha liksom samma djup.
Ja, men inte har den nu inte. Den står i plastfat. Nu tycks den ju leva.
Ja, du kan ju experimentera hur du vill. Men i alla fall, vi återkommer till de där branta väggarna. Är det berg, så har jag hela min filosofi ingen botten. Liksom. Så då är det okej. Okay. Då får det vara hur som helst. Och om det är större stenar liksom längs den där kanten som stöder liksom den här hela den där dammen från sidorna, så då är ingen fara alls.
Det
enda som är om du har stenar, om det är en runt berg liksom, då hade det ingen så stor betydelse, men är det vassa stenar till exempel, så då borde man nog antingen utnyttja dem så att man stegvis går uppåt, och man skaffar liksom sådana steg. Då man kan ha sådana växter som man behöver bara en 20 eller 30 cm vatten på sig. Och en annan sak är det att när du nu har, du har ju plast där. Du har en polyesterplast.
Ja, jag kan säga precis hur vi gjorde. Alltså inte finns det nog så hemskt mycket stenar, utan där är nog en sån här större klott där som bland annat gjorde att det var helt omöjligt att som nu vi planerar ett tag med Arno, att man skulle sänka ner brunnsringar där och det skulle bli väldigt fint. Men det gick ju inte på grund av den där stora stenen, kullerstenen som var där i mitten. Eller på ena sidan. Och då gjorde vi helt enkelt på det sättet sen att vi täckte det hela med två lager med tjock sån här vit växthusplast. Och så satte vi ett lager tunnare svart plast ovanpå. Och så steg vi ner i den där gropen och så trampade vi till det. Och så försökte vi fasonera det så det skulle bli någorlunda nätt. Det var herrarnas massa väck, vet du. Det vet du, jag gör inte om det här. Och sen fick vi dessutom göra om det en gång för att det blev snett på något sätt. Och så var det att riva upp allt samma. Det vill säga jag gjorde nog inte så hemskt mycket annat än våndades bredvid.
Jag ska berätta liksom att egentligen i det fallet, det var alldeles rätt som din medhjälpare här sa, att det borde vara ett ordentligt skick med sand liksom över hela, både sidorna och botten. Ja. För då hålls liksom den där plasten riktigt ordentligt där, och jag ska upprepa att det ska vara polyester. Alltså en sån som använder också för växthus nu för tiden, som inte är känsliga mot dagsljus, solljus.
Hoppas nu att det är det här.
Nej, jo.
Det är nu begravt där under vattnet nu så.
Det är viktigt på så sätt att den faktiskt har en lång livstid och den sliter inte heller på samma sätt. Och för slitningens skull sätter man också sanden i botten.
Ja, det gjorde jag. Vi tog ett par skottkärlas med sån här lera och så släppte vi ner allt samma dit i botten.
Ja, det går ju ganska bra.
Men det rasar ju ner från sidorna. De där sidorna, där är ju plast där, så fastnade det nu någonting där. Och blev det något hylla heller. Vi måste sätta krukor och stå på de där hyllorna med blomvas i.
Ja, just ja.
Söndriga krukor.
För att nu är allmänna råd också, så kan man ju säga att det behöver ju inte vara plast. Man kan ju riktigt bra använda liksom naturligt lera, blå lera till exempel, och då ska det vara en ordentlig chick på en 20-30 cm. Och den, i den konsistensen som man nu kan få den våt och fint, att den är, man kan forma den liksom så som den där formen nu är, som dammen.
Håller det sen då?
Det håller.
Jag vet nog nu, har jag efteråt fått höra att jag skulle ha fått blålera nog. Jag vet nog ett ställe där jag skulle kunna få mig.
Det ska faktiskt vara ett ordentligt skikt, alltså helt 30 cm.
Ja.
Och jag vet att man mycket gör sådana också av rå teglar, alltså icke brunna teglar. Att man
tegel?
Tegel, ja. Man sätter liksom två varv av tegel. Det är ju... Det är ju lera det också, liksom torn eller vad heter det. Så det är också en bra byggnadsmaterial. Men nu är det ju så också med dammen. Om man vill ha en damm för gott, eller om man har en damm som en lösning för dig till exempel, att man... Du har nog växter med krukor där i till exempel.
Och
det är delvis sådana växter som du vet att de går inte liksom över vintern.
Nej, man måste ta in dem och försöka över... Vattenhyacinten måste man försöka få att överleva inne i en burk med ljus.
Ja.
Och då har man till nästa år.
Och det är som vi vet båda att det är ganska svårt.
Men det går nog säkert med lampa.
Det kan hända,
ja. Jag har en väninna i Helsingfors som utan lampa i Hagalund i ett stort fönster faktiskt lyckades få en liten bit av den här hyacinten att överleva. Och det behövdes bara så mycket att det blev mars och det blev ljust. Och den satte fart och börjar föröka sig. Och en dag i april, slutet på april, ringer hon med och säger att den blommar nu.
Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja.
Får se om den här ska börja blomma. Det lär ju vara otroligt vackra.
Ja. En sak om vi nu tänker lite på miljön omkring en sån här liten damm, så det vanliga är ju, jag tycker den är fantastiskt bra placerad här. Du har den på ett ställe som är av naturen, liksom en liten sänka, och jag tycker att den ser ut som om den skulle ha alltid varit där. Väldigt, väldigt lyckat. Normalt är ju det att omkring en damm så finns det en sån där så kallad sumpzon också. Mm. Och jag riktigt tänker så är det ju väldigt mycket lättare att få växta till en sådan sumpzon omkring den där dammen. Och jag tror att den bildar sig omkring din damm åtminstone av sig själv.
Jo, alltså när jag har ju då den här plasten alltså på kanterna. Den har vi över kanterna. Ja. Och sen ovanpå det har vi stenar.
Ja.
Vi har alltså grävt en så att säga en liten så att säga, en sån hylla. Och det där, på de här stenarna satt, så däremellan finns plasten sen, så att plasten sitter fast.
Ja.
Och när man då fyller den här brunnen, man måste ju ha tillgång till vatten. Ja. Alltså jag tar då från min brunn med slang och det där pump. Och när jag fyller den så att vattnet kommer över stenarna och in, så då far det ju in dit i den här myllan. Och jag märker ju att det är väldigt vått där omkring. Och det trivs ju nu bra, törstiga Fredrik mår ju riktigt gott där, fast den har inte fått fart ännu. Och sådär, så att det där är liljor och sånt.
Vad var det nu sen, den där törstiga Fredriken?
Törstiga Fredrik.
Ja.
Ja.
Det var en mimulus.
Det är en mimulus,
ja. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette vidare, men vad var den på svenska hette, vet jag inte, men på finska hette den apinakukka.
Ja, just det. Ja. Mycket trevlig.
Men den passar ju bra som det är. Egentligen bara en ettårig, men i Ekenäs fick vi ju veta att den sår den.
Den sår sig själv, ja.
Och de hade ju fina plantor där. Men sen, du har ganska lyckade växter där omkring också i din, det är nog inte riktigt någon sumpzon ännu, men den är våt i alla fall, och det är sådana växter som klarar sig bra där. Och du har där irisar, du har där strandirisen, och du har några andra iris som jag inte känner till, och så har du några gräs som jag skulle säga, det är kanske en kalmus, den där akorus kalmus.
Det är nog riktigt fina, jag har fått dem av Arno.
Ja, jag tror den är en sån här strimmig vitgrön växt. Du har till och med två. Jag tror den ena, det är en sån där starrgräs som nog inte nödvändigtvis hör till sumpzonen, men den andra åtminstone, den där kalmusen, den passar väldigt bra. Sen har du där några dagsliljor som klarar sig nu annanstans också, men passar också bra dit. Och sen har du en pestskråp.
Pestskråp
där som nu ligger liksom lite i bakgrunden där, och det är nog bra, den ska nog inte vara alldeles in till den här. Man vet inte faktiskt vad den gör, den är så väldigt expansiv att den kan nog till och med skuffa stenarna in i dammen.
Den är en jättestor tussilago, vi hade ju den på första sidan, nämner du om den i trädgårdskalendern.
Ja.
Vilket trevlig är den.
Sen här har du en butomus umbellatus, en blomvass där också.
Ja.
Och den är kanske inte så lätt att få. Jag vet inte här, vi har ju förmånen här i Pargas att vi är nära Åbo och botaniska trädgården, och i Pargas har vi Runa Lönnqvist som har en fantastiskt lyckad fin damm och har till exempel just den här blomvassen där, och jag har fått till exempel planta honom.
Det här det kommer också.
Men sen kan man ju få av naturen också. Mm. Och naturen liksom Iris pseudacorus, alltså den där svärdliljan, den där vanliga svärdliljan som är gul och som växer vilt i naturen också. Den är ju utmärkt vacker och fin där. Och många människor har en penningsblad, liksom en sån där krypande, gulblommande. Ja, många anser att det är en stenpartisväxt, men egentligen är det nog en växt som hör liksom i utkanten av en damm.
Kan ha krypt in i stenarna här.
Ja, det har jag. Ja, du har planterat den där. Ja.
Jag vet inte, den bara kom. Alltså, jag har den överallt i gräsmattan här. Jag har haft den ursprungligen i en rabatt och den var ett otyg.
Ja, ja den går in liksom.
Ja, men nu tycks det
fall. Ja, den har den liksom att täcka sten, murar eller stenar eller så som här är den utmärkt bra. Liksom, att du får liksom, den där kanten.
Ja.
Stenkanten får du liksom lite kamouflerat och man ser inte så tydligt sen att under stenarna börjar den där plasten.
Och de här stenarna de är ju samlade från naturen, det är inte något köpta stenar. Och de flata stenarna som finns där som är mycket vackra tycker jag. Så det har min goda vän och granne och medhjälpare här faktiskt med spett hacka från berget.
Ja, ja,
ja. Jag tycker det är otroligt.
De är fin, det är
nog hemskt.
Alltså en sak som är ganska viktigt är det där vattnet. Du har ju brunnvattnet som hade som början.
Mm.
Liksom, och så är du ju tvungen att då fylla upp lite. Det avdunstar naturligtvis. Och så som sagt, det rinner lite ut där omkring den här. Och det
finns ett avlopp också.
Ja.
Ifall det skulle bli för hårt regn till exempel så rinner det ut.
Ja, just det är bra. Och det där med att vattnet kommer lite ut, det är ju meningen. För att då blir det naturligt.
Mm.
Så ska en damm se ut också. Sen har du den där som sagt den där gula näckrosen där. Nufar lutea heter den ju. Och du har alltså inte någon näckros.
Nej.
Var den för dyr eller varför har du inte tagit
den? Dels var den dyr och dels så sa Arno något med att du ska nöja dig med den här nu. För det är alldeles tillräckligt för dig, sa han.
Aha. Det är Arno som bestämmer vad det räcker för dig.
Nej, men jag tyckte att det lät vettigt.
nu måste jag ju.
Och den blommar och jag är så glad här nu i den här två blommor nu som du ser. Jag är riktigt nöjd med den. Ja,
ja det är bra det. Alltså, den kostar 100 mark.
100 mark, ja.
En blandbodik, en näckros. Och det är naturligtvis en liten sån där dröm som säkert du också har.
Jo, no, vi ska nu se nu. Alltså, vi får nu se hur den här fungerar. Men det säger jag att aldrig tänker jag ge upp dammen. Nu lagas den på nytt om den rasar sönder samman den här nu.
Ja, alltså.
Tänker inte vara utan damm mera.
Det lite. Är bara att ta lite mera areal. Eller vi ska säga, ta lite utåt så att det där sidorna inte blir.
Nu har jag ju små karpar i det här några stycken.
Aj, alltså.
Men redan glada, trevliga karpar, men du höll nog en domedagspredikan här för en stund sedan så att de kommer att dö av syrebrist. Jag kanske ger åt dem syre med cykelpumpen.
Ja, det är bra liksom att du har tänkt på det redan förut. Men det är faktiskt för, inte bara för de här fiskarna, men naturligtvis som levande väsen så är det viktigt för dem. Men det är också viktigt för alla de andra växterna att det finns syre i den här dammen. Och det som händer vanligtvis i ett stående vatten, och det är ju i största grad ändå stående det här. Så det är det att det blir för varmt, och blir vattnet för varmt så blir det algar. Algar liksom förbrukar syret. Och då måste man liksom motverka det här. Och det är med växter som skuggar den här dammen, och det är till exempel näckrosen.
Ja, hör du, vi ska kunna prata hur länge som helst om den här dammen. Men vi måste nog sätta punkt nu för att nu är tiden slut helt enkelt. Och så hörs vi igenom en vecka i Trädgårdsradions tecken, och till dess ska ni ha det så skönt.